Jag anför den hedersvakt som Esedena har fört hit för att eskortera draken återfödd till Tarvalon. Hans röst var en besynlig blandning av illmarighet, vrede och trötthet. Åtminstone om han vill följa med och om han varit här. Jag har förstått att han uppenbarar sig och försvinner. Corinne är högst förtretad. Egwene hade hjärtat i halsgropen. Jag måste be dig om en tjänst, Gawain. Du kan be mig om vad som helst, utom två saker, sa han rättframt. Jag tänker inte skada Elaine eller Andrew, och jag tänker inte svära mig till draken. Allt annat som står i min makt är ditt. Runt omkring vändes ansikten mot dem. Varje omnämnande om de draksvurna fick folk att spetsa öronen. Fyra hårdföra karar med hoprullade vagnsförarpiskor över axlarna blängde på Gawain och knakade med fingrarna så som en del män gör när de tänker slåss. Gawain bara såg på dem. De var ingalunda särskilt småväxta, men stridslystnaden rann av dem inför hans blick. Två av dem satte rent av knogarna mot pannan innan alla fyra försvann i floden av människor. Men likväl var det allt för många som stirrade på dem. Allt för många som försökte se ut som om de inte lyssnade. Så som hon var klädd drog hon till sig folks blickar utan att säga ett ord. Om man därtill la en man med gyllengult hår som såg ut som en väktare och var en god bit över en fam lång, så hade man ett par som inte kunde undgå att dra till sig uppmärksamhet. Jag behöver tala med dig i en rum, sa hon. Om någon kvinna har bundit Gawain till sig som väktare ska jag... Märkligt nog fanns det ingen verklig hetta i tanken. Utan ett ord förde han henne till ett närbeläget värdshus. Den långa mannen, där han kastade åt den trinda värdinnan ett guldmynt och i gengäld fick en nästan vördnadsfull nigning och en liten enskild matsal att förfoga över. Rummet var klätt med mörk träpanel. På golvet stod ett bord och stolar som polerats till hög glans och i eldstaden en blå vas med torkade blommor. Gawain stängde dörren och Egwene kände sig plötsligt tafatt nu när de var ensamma med varandra. Ljus, han såg verkligen underbar ut. Minst lika underbar som Gallard. Och så håret lockade sig kring öronen. Gawain harklade sig. Värmen verkar bli värre för var dag som går. Han tog fram en näsduk och torkade sig i ansiktet, varefter han erbjöd henne den. Plötsligt insåg han att den var använd och harklade sig igen. Jag tror att jag ska ha en till någonstans. Hon tog fram sin egen medan han letade i sina fickor. Gawain, hur kan du tjäna Elaida efter vad hon gjort? Ynglingarna tjänar tornet, sa han stelt, men svängde besvärat med huvudet. Det gör vi så länge. Joansange. Ett ögonblick blev hans ögon isande kalla. Bara ett ögonblick. Egwene, min mor brukade säga att även en drottning måste lyda de lagar hon instiftar. Annars finns det ingen lag. Han skakade ilsket på huvudet. Jag borde inte bli så överraskad över att hitta dig här. Jag borde ha vetat att du skulle finnas där Rand Althor är. Varför hatar du honom? Det hon hört i hans röst var hat, så sant hon någonsin hört det. Gawain, han är verkligen draken återfödd. Du måste ha hört vad som hände i Tyr. Han... Jag bryr mig inte om ifall han så är skaparen i mänsklig skepnad, sa Gawain med skrovlig röst. Althor har dödat min mor. Egwens ögon var nära att trilla ut ur sina hålor. Nej, Gawain. Nej, det har han inte. Kan du svära på det? Var du där när hon dog? Alla säger det. Draken återfödd intog Caemlyn och dödade Morgase. Förmodligen dödade han Elaine också. Ingen vet någonting om henne. All vreden hade runnit ur honom. Han stod hopsjunken och blundade med hårt knutna händer. Jag lyckas inte få reda på någonting, viskade han. Elaine är oskadd, sa Egwene, och fann till sin förvåning att hon stod precis framför honom. Hon förvånade sig själv igen genom att sträcka sig upp och dra fingrarna genom hans hår samtidigt som hon lyfte upp hans huvud. Det kändes precis som hon mindes det. Hon ryckte tillbaka handen som om hon bränt sig. Hon trodde att hon skulle rodna så att kinderna nästan fattade eld, men det hade slagit ut röda fläckar på Gowins kinder. Naturligtvis. Han mindes det också, fast bara som en av sina egna drömmar. Det borde sannoliken ha fått hennes kinder att hetta, men på något vis blev det tvärtom. Gowins rodnad fick hennes nerver att lugna sig och lockade henne till och med nästan att le. Elaine är trygg, Gowin. Det kan jag svära på. Var är hon? Hans röst var plågad. Var har hon varit? Hennes plats är i Camelin nu. Nå, kanske inte i Camelin. Inte så länge Althor möjligen är där. Men i Andor, var är hon, Egwene? Det kan jag inte säga. Jag kan inte, Gowin. Han betraktade henne med uttryckslös min. Sen suckade han. Du blir mer Aes Sedai för varje gång jag ser dig. Han skrattade en ansträngd ton. Vet du att jag brukade tänka på att bli din väktare? Är inte det fånigt, så säg. Du ska bli min väktare. Hon insåg inte att hon uttalade orden förrän de redan hade lämnat hennes läppar. Men när de väl gjort det visste hon att det var sant. Drömmen. Gowin som knäböjde inför henne medan hon höll om hans huvud. Det kunde betyda 100 olika saker eller ingenting alls, men hon visste. Han log brett. Den idioten trodde att hon skämtade. Knappast ja, däremot Galad skulle jag tro. Fast då får du skaffa dig en käpp att mota bort andra Aes Sedai med. Aes Sedai, tjänarinnor, drottningar, kammarpigor, handerskor, bondmoror. Jag har sett hur de tittar på honom allihop. Bry dig inte om att påstå att du inte tycker han är... Det enklaste sättet att få stopp för dessa dumheter var att sätta handen för munnen på honom. Jag älskar inte Galad. Jag älskar dig. Han fortsatte att försöka låtsas att det var ett skämt och log åt henne mellan hennes fingrar. Jag kan inte bli väktare. Jag ska bli svärdsförste åt Elaine. Om drottningen av Andor kan bli Aes Sedai så kan en prins bli väktare. Och du ska bli min. Försök få in det i din tröga skalle. Jag menar allvar. Och jag älskar dig. Han stirrade på henne. Nu log han i varje fall inte längre. Men han sa ingenting. Bara stirrade. Hon drog undan handen. Nå, tänker du inte säga någonting? När man har önskat att få höra någonting så länge, sa han dröjande. Och sen plötsligt, utan förvarning får det, så är det som ett blixtnedslag och ett regn på uttorkad mark på samma gång. Man är som förlamad. Man kan inte höra nog. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig, sa hon leende. Nå? Som svar lyfte han upp henne och kysste henne. Det var precis lika underbart som i drömmen. Det var bättre. Det var... När han slutligen satte ner henne höll hon sig kvar i hans famn. Knäna verkade inte riktigt vilja lyda henne. Ers nåd, Eil Egwene Aes Sedai, sa han. Jag älskar dig och kan inte vänta på att bli bunden till dig. Hans röst förlorade den spelat formella tonen och han tillade mjukare. Jag älskar dig, Egwene Alvear. Du sa att du ville att jag skulle göra dig en tjänst. Vad är det? Månen uppträdd på ett halsband. Jag ska sätta en guldsmed i arbete inom en timme. Stjärnor att bära i håret. Jag ska... Tala inte om för Corinne eller de andra att jag är här. Nämn mig inte överhuvudtaget. Hon väntade sig någon tvekan, men han sa bara: "De ska inte få höra någonting om dig från mig, eller från någon annan om det står i min makt att hindra det." Han var tyst ett ögonblick, sen tog han henne om axlarna. "Egwene, jag ska inte fråga varför du är här. Nej, jag hör på nu. Jag vet att Joan snärde in dig i sina intriger. Och jag förstår att du känner lojalitet till en man som kommer från din egen hemby. Det spelar ingen roll. Du borde vara i Vita tornet och studera. Jag minns nog att alla pratade om vilken mäktig Ejcedé du skulle bli en dag. Har du någon plan för hur du ska kunna återvända utan påföljder?" Hon skakade stumt på huvudet och han fortsatte hastigt: "Kanske jag kan komma på någonting, om inte du gör det själv först. Jag vet att du inte hade något annat val än att lyda Joan, men jag betvivlar att Elida fäster stor vikt vid det." Att ens nämna Joan Sans namn i hennes närhet kan nästan kosta en huvudet. "Men jag ska komma på någonting, dessvärre. Ja. Men lova mig att du inte gör någonting dumt innan dess." En kort stund blev hans grepp så hårt att det nästan gjorde ont. "Lova mig bara att du ska vara försiktig." Ljus, det här var då en vacker knipa. Hon kunde inte säga att hon inte hade för avsikt att återvända till tornet så länge Elida satt på Ämelin-tronen. Och med någonting dumt menade han nästan säkert någonting som hade med Rand att göra. Han såg så orolig ut för henne. "Jag ska vara försiktig, Gawain. Det lovar jag." "Så försiktig jag nu kan vara", rättade hon det inför sig själv. Men det gjorde det på något sätt svårare att säga nästa sak. "Jag har en andra tjänst att be dig om. Rand dödade inte din mor." Hur kunde hon formulera detta så att påfrestningen blev så liten som möjligt för honom? "Nå, påfrestande eller ej, det måste sägas. Lova mig att du inte gör Rand något för när tills jag kunnat bevisa det." "Jag svär." Återigen utan tvekan, men rösten var sträv och händerna tryckte till igen, hårdare än förut. Hon ryckte inte till. Den lilla smärtan kändes som en återgäldning av den smärta hon åsamkat honom. "Det måste vara så, Gawain. Han gjorde det inte. Men det kommer att ta tid att bevisa det." Hur i ljusets namn skulle hon kunna bevisa det? Rands ord skulle inte räcka. Allting var så hoptrasslat. Hon måste koncentrera sig på en sak i taget. Vad hade Ejcedéna för sig? Hon rycktes ur sina tankar av att Gawain drog efter andan. "Jag ska ge upp allting, förråda allting för dig. Låt oss ge oss av tillsammans, Egwene. Låt oss lämna allt sammans bakom oss. Jag har ett litet gods söter om Vita Bro med vingårdar och en by så långt ut på landet att solen går upp 2 dagar senare där. Världen kommer knappt att röra oss där. Vi kan gifta oss på vägen. Jag vet inte hur lång tid vi har. Althor, Charmond Gaydon. Jag vet inte. Men den tid vi får kan vi dela." Hon stirrade häpen upp i hans ansikte. Sen insåg hon att hon hade tänkt högt. Vad hade Ejcedéna för sig? Och nyckelordet förråda föll på plats. Han trodde att hon ville ha honom att spionera på dem. Och han skulle göra det. Han sökte desperat ett sätt att slippa, men skulle ändå göra det om hon bad honom. Vad som helst hade han lovat och vad som helst hade han menat, vad det än kostade honom. Hon gav sig själv ett löfte, eller egentligen honom, men det var inte någonting hon kunde säga högt. Om han råkade säga någonting hon kunde använda, så skulle hon använda det. Det måste hon. Men hon skulle inte fråga honom, inte efter så mycket som en smula. Hur högt än priset var. Shireen Nemdal skulle aldrig ha förstått det. Men det var det enda sätt som hon kunde återgälda vad han gett henne. "Jag kan inte", sa hon tyst. "Du kan aldrig ana hur mycket jag skulle vilja, men jag kan inte." Så skrattade hon plötsligt till och kände hur ögonen tårades. Och du, förråda, go in Drakand. Det ordet passar dig lika bra som mörker passar solen. Outtalade löften var gott och väl, men hon kunde inte nöja sig med det. Hon skulle använda vad han gav henne, använda det mot vad han trodde på. Hon måste erbjuda honom någonting. Jag sover i tälten, men varje morgon promenerar jag i staden. Jag kommer genom drakmursporten, strax efter soluppgången. Han förstod naturligtvis. Hon gav honom tillit till hans ord, makt över hennes frihet. Han tog hennes händer i båda sina och vände upp dem så att han kunde trycka en mjuk kyss på vardera handflatan. En värdefull gåva har du lämnat i min vård. Om jag går till drakmursporten varje morgon kommer säkerligen någon att lägga märke till det, och jag kanske inte heller kan komma varje morgon. Men bli inte allt för förvånad om jag de flesta dagar dyker upp vid din sida efter att du kommit in i staden. När Egwene slutligen kom tillbaka ut hade solen flyttat sig en god bit upp över himlen till den allra hetaste eftermiddagstimman, och trängseln var något mindre. Avskedet hade tagit längre tid än hon trott. Att kyssa Gawain var kanske inte den sorts motion som de visa avsett, men hennes hjärta bankade fortfarande lika hårt som efter en språngmarsch. Hon sköt honom beslutsamt ur sina tankar, eller lyckades i varje fall med viss möda förvisa honom till bakgrunden. Att helt mana bort honom stod inte i hennes makt, och återvände till sin utkiksplats vid stallet. Inne i huset var det fortfarande någon som ledde kraften. Förmodligen mer än en kvinna, om det inte var någonting stort hon vävde. För även om känslan hade minskat så var den fortfarande stark. En kvinna var på väg in i huset. En mörkhårig kvinna som Egwene inte kände igen. Men tidlösheten i hennes hårda drag talade sitt tydliga språk. Hon försökte inte tjuvlyssna igen och stannade inte länge. Om de gick in och ut var risken att bli sedd och igenkänd allt för stor, trots hennes kläder. Men när hon med raska steg gick därifrån var det en tanke som envist hamrade i hennes huvud. Vad höll de på med? Vi ämnar erbjuda honom eskort till Tar Valon, sa Catherine Alruddin och skruvade på sig en aning. Hon kunde aldrig riktigt bestämma sig för om Carhainska stolar var lika obekväma som de såg ut, eller om man bara inbillade sig det eftersom de såg ut så. När han väl ger sig av till Tar Valon kommer det att uppstå ett tomrum här. På stolen mitt emot satt hennes nåd Colaver med allvarlig min, och nu böjde hon sig fram. Vad ni säger intresserar mig, Catherine Sade. Lämna oss, fräste hon till tjänarna. Catherine log. Vi ämnar erbjuda honom eskort till Tar Valon, sa Nersun med fullständig kontrollerad stämma. Men inom sig kände hon en viss irritation. Tyrenien höll visserligen god min, men han trampade hela tiden med fötterna, besvärad av att vara nära en ICD och kanske rädd för att hon skulle leda kraften. Endast en Amadisier skulle ha varit värre. När han väl gett sig av till Tar Valon kommer det att finnas ett behov av styrka i Carain. Storförst Meilan fuktade läpparna med tungan. Varför talar ni om detta för mig? Nishuns leende kunde ha betytt vad som helst. När Shireen kom in i salongen var det bara Corinne och Rian som satt där och smuttade på sitt te. Och en betjänt som väntade på att fylla på kopparna, naturligtvis. Shireen gav honom tecken att gå. Berylaine kan visa sig vara besvärlig, sa hon när dörren stängts. Jag vet inte om äpplet eller piskan är det bästa att använda på henne. Jag har ett möte avtalat med Aracom imorgon, om jag inte missminner mig. Men jag tror att det är nödvändigt att ägna Berylaine mer tid. Äpplet eller piskan, sa Arian med spänd röst. Det får bli det som visar sig vara nödvändigt. Hennes ansikte kunde ha varit vit marmor, inramad av ett par korpvingar. Serenes hemliga last var poesi, även om hon aldrig tänkte låta någon få veta att hon kunde intressera sig för någonting så känslomässigt. Hon skulle ha dött av skam om Vitalien, hennes väktare, någonsin uppdagat att hon skrivit verser där hon jämförde honom med en leopard och andra graciösa, farliga djur. Ta dig samman, Arian. Som vanligt lät Corinne som om hon höll tal. Det som bekymrar henne, Serene, är ett rykte som Galina hörde. Ett rykte om att en grön syster var i Cheer med unge Rand Althor och nu är här i Carrain. Hon kallade honom alltid för unge Rand Althor, som för att påminna sina åhörare om att han var ung och sålunda oerfaren. Moraine och en grön syster, sa Serene tankfullt. Det skulle onekligen kunna innebära bekymmer. Elaida framhärdade i att Moraine och Shuan hade handlat ensamma när de låtit Althor löpa fritt och utan vägledning. Men om ännu en ACD var inblandad kunde det innebära att andra också varit det. Och det var en tråd som kunde leda till några, kanske många, av dem som flytt tornet när Shuan avsattes. Likväl är det bara ett rykte. Kanske inte, sa Galina som just kom in i rummet. Har du inte hört? Någon använde kraften på oss i morse. Med vilket syfte vet jag inte, men jag tror att vi kan föreställa oss det ganska väl. Det hördes ett rasslande ljud från de små mörka pärlor som var inflätade i Serenes hår när hon skakade på huvudet. Det betyder inte att det finns en grön syster här. Inte ens att det finns en ACD. Jag har hört att vissa elkvinnor kan leda kraften, deras visa kvinnor. Eller så kan det ha varit någon eländig stackare som blivit utkörd från tornet efter att inte ha klarat prövningen för att bli antagen. Galina log, en rad vita tänder i det stränga, mörkögda anletet. Jag tror att det betyder att Moraine är här. Jag har hört att hon har ett knep för att tjuvlyssna. Och jag tror inte på historien om att hon skulle ha dött så lägligt, utan att det finns något lik att uppvisa eller någon som känner till detaljerna. Det bekymrade också Serene, dels för att hon hade tyckt om Moraine. De hade varit vänner som noviser och antagna, trots att Moraine varit en årskull före henne. Och den vänskapen hade hållit i sig de få gånger de träffats under senare år. Och dels för att uppgifterna var för vaga och lägliga, att Moraine dött, eller snarare försvunnit, just när en order utfärdats för hennes gripande. Moraine skulle vara fullt kapabel att iscensätta sin egen skendöd under sådana omständigheter. Så ni tror att vi har både Moraine och en grön syster, vars namn vi inte känner, att ta hänsyn till? Det är fortfarande bara spekulationer, Galina. Galinas leende förändrades inte, men hennes ögon glittrade. Hon var för hård för logik. Hon trodde vad hon trodde, utan att bry sig om bevis. Men Serene hade alltid trott att stora eldar rasade i djupet av Galinas inre. Vad jag tror, sa Galina, är att Moraine är den så kallade gröna systern. Vad vore ett bättre sätt att gömma sig undan ett gripande än att utge sig för att tillhöra en annan Aya? Jag har till och med hört att denna gröna ACD är kort till växten. Och vi vet alla att Moraine är allt annat än lång. Arian hade ställt sig upp, rak som en eldgaffel, och en förtrytelsens eld brann i hennes bruna ögon. När vi får tag på denna gröna syster, sa Galina till henne. Så föreslår jag att hon lämnas i din vård under resan tillbaka till tornet. Arian nickade häftigt, men hettan falnade inte i hennes blick. Serene var förstummad. Moraine påstod sig tillhöra en annan Aya än sin egen. Sannerligen inte. Shireen hade aldrig gift sig. Det vore ologiskt att tro att två människor skulle kunna fortsätta passa ihop livet ut. Men det enda hon kunde jämföra ett sånt handlande med var att ligga med en annan kvinnas make. Men det var anklagelsen som förstummade henne, inte möjligheten att det skulle vara sant. Hon tänkte just påpeka att det fanns åtskilliga korta kvinnor i världen och att korthet var någonting relativt när Corinne tog till orda med sin storvulna stämma. Shireen, du måste ta vid igen. Vi måste vara förberedda vad som än händer. Jag tycker inte om det, sa Arian bestämt. Det är som att förbereda sig för att misslyckas. Det är bara logiskt, sa Shireen. Även om man delar upp tiden i dess minsta möjliga beståndsdelar är det omöjligt att med någon säkerhet säga vad som kommer att ske mellan en sådan del och nästa. Att jaga efter Althor till Camelin kan innebära att vi finner att han har begett sig hit igen. Och sålunda stannar vi här med så stor övertygelse vi nu kan ha om att han så småningom kommer tillbaka. Men det kan ske imorgon eller om en månad. Varje enskild händelse inom varje timme av denna väntan, eller en kombination av händelser, kan leda till att vi inte har något alternativ. Därför är det logiskt att förbereda sig. Mycket prydligt förklarat, sa Arian torrt. Hon hade inget sinne för logik. Ibland trodde Shireen att vackra kvinnor inte hade det. Men hon kunde inte se någon logik i ett sånt sammanhang. Vi har så mycket tid vi behöver, tillkännagav Corinne. När hon inte höll tal gjorde hon tillkännagivanden. Belle Jane anlände idag och skaffade sig logi nära floden. Men Mayhem är inte att vänta på 2 dagar ännu. Vi måste vara försiktiga och det ger oss tid. Jag tycker fortfarande inte om att förbereda mig för att misslyckas, muttrade Arian ned i tekoppen. Jag skulle inte ha någonting emot, sa Galina, om vi finge tid att föra Moraine till doms. Vi har väntat så här länge, så stor brådska är det inte med Althor. Shireen suckade. De gjorde vad de gjorde mycket bra, men hon förstod inte. Det fanns knappt en gnutta logik i någon av dem. Hon gick en våning upp till sitt rum där hon satte sig framför eldstaden och började leda kraften. Kunde denne Rand Althor verkligen ha återfunnit förmågan att färdas? Det var otroligt, men likväl den enda förklaringen. Vad var han för slags man? Det skulle visa sig när hon träffade honom, inte förr. Fylld av cider, nästan till den punkt då sötman övergick i smärta, började hon gå igenom novisövningar. Det var lika bra som någonting annat. Det var bara logiskt att förbereda sig.